Temat idag är vårt evighetshopp. Och detta är verkligen något så centralt i vår kristna tro. Varje söndag så samlas vi här i kyrkan på grund av att Jesus har uppstått från de döda. Han gjorde det på en söndag och därför samlas vi på en söndag. För att varje söndag är en påskdag då vi kommer samman för att fira detta oerhörda. Att Jesus dog på korset och sen uppstod han och det förändrade allt. Jesus lever och vi får leva genom honom. Genom hans död och uppståndelse får vi evigt liv. Nu ska vi stå upp igen och så ska vi läsa två av dagens bibeltexter för den här söndagen. Och vi börjar med ifrån Hebreerbrevet kapitel 11. Hebreerbrevet 11, det kan ni gå hem och läsa om ni vill. Det är, kallas trons kapitel, det är en uppräkning av alla trons hjältar. Många av dem i alla fall från gamla testamentet, troshjältar. Och mitt i kapitlet här, vers 13, kommer vi in. Och då står det så här i Jesu namn. I tro dog alla dessa utan ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de hade lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtar de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Och ifrån Lukas kapitel 20 så läser jag vad Jesus sa. Att de döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken. Där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande. Ty för honom är alla levande. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Idag har vi fått vara med om Esters dop. Så fint. Och för oss som är döpta så blir ju varje dop på något sätt en påminnelse om vårt eget dop. Och jag kan säga till er att dopet är den största gåva som vi människor någonsin kommer kunna få. Och är du här inne som inte är döpt så får du gärna komma och prata med mig efteråt så fixar vi det. Men den här predikan kommer handla rätt så mycket just om dopet. I dopet så finns hela Guds rikedom och det som han vill ge oss. Vi kristna, vi kan ofta be och längta efter mer av Gud. Visa mig mer, lär mig mer. Jag vill ha mer av dig. Och det är helt rätt. Fortsätt med de bönerna. Men faktum är att vi har redan fått så mycket mer än vad vi någonsin kan förstå. Än vad vi intellektuellt kan förstå. Så snarare är det så att vi behöver upptäcka mer av vad det som vi redan har fått i dopet. Det vi redan är i Gud, vår identitet. Det som han redan har gjort för oss. För i dopet så blir vi hans barn. En del av hans familj. Ja, vi blir adopterade in i Guds familj. Och en person som är adopterad in i en familj, det är inte en andra klassens barn. Utan någon som är adopterad har samma rättigheter, samma ställning i familjen som ett biologiskt barn. Vi får en pappa i himlen som älskar oss med en perfekt kärlek. Vi får en ny identitet, en ny tillhörighet. Och lyssna nu på detta. Det som Jesus är av naturen. Alltså Jesus, han är Guds son. Född och inte skapad. Sann Gud av sann Gud. Ljus av ljus. Det Jesus är av naturen, det blir du och jag genom nåden. Alltså det Jesus är, han är Guds barn av naturen. Det blir du och jag genom nåden. Du och jag, vi får bli Guds söner och döttrar. Oändligt älskade och dyrbara. Och nu handlar det liksom inte längre om vad vi ska göra, vad vi ska prestera, utan det handlar mycket mer om vem vi tillhör. Vems namn står på din panna? Vi har tecknat Ester med korsets tecken. Hon tillhör Kristus. Det handlar mycket mer om vem vi tillhör än vad vi ska göra och prestera. Vårt värde ligger inte i om vi misslyckas eller om vi lyckas. Nej, vi är någon innan vi gör något. Ester, hon är någon innan hon gör något. Och till och med vår Herre Jesus, han fick det här inpräntat i sitt hjärta när han levde här på jorden. Jag vet inte om han behövde det, men det, för vår skull så är det härligt. För det vi känner av Jesu liv, så levde han ju, vi vet inte så mycket om de här 30 första åren. Han var lite i Egypten, sen växte han upp i Nazaret. Vi vet inte så mycket vad som hände där, men när han ungefär vid, när han var 30 år, då skulle han börja sin verksamhet. Då skulle han börja sitt offentliga liv. Då började predikandet, då började alla liksom massmötena, offentliga livet, alla under och tecken. Men innan han hade gjort någonting så läser vi att han döptes i Jordan av Johannes. Och när han döptes där, när han kom upp ur vattnet, då står det att då hördes en röst ifrån himlen. Himlen kunde inte vara tyst, utan fadern i himlen bara ropa ut: detta är min älskade son, han är min utvalde. Så innan Jesus gjorde någonting, alltså sitt uppdrag, så visste han att han var genomälskad av Gud. Samma sak händer vid alla dop, tänker jag. Fadern, han bara utbrister idag: titta på Ester, där är hon, min älskade dotter. Och jag sa det för 2 veckor sedan när vi hade dop här, och jag säger det igen. Om vi människor får höra mer om vem, om människor får höra mer om vem de är, så behöver vi inte ägna så mycket tid åt vad de ska göra eller vad de inte ska göra. Gud, han vill jobba med din och min identitet, vår tillhörighet. Och i dopet så är det Gud som handlar. Han ger oss en ny identitet, ett nytt liv. Det är någonting att bygga sitt liv på. Ester kommer att få upptäcka mer av detta och hur det är att leva utifrån dopet. Och vi som är döpta, vi får också välja om vi vill leva utifrån dopets verklighet eller inte. Och det är inte så viktigt om du döptes när du var litet barn eller om du var vuxen när du döpte. Det viktiga är om du och jag lever i vårt dop idag. Att dagligen få säga vårt ja till den Gud som har bara sagt sitt stora ja till dig. Och dopet, det handlar om död och liv. I många kyrkor så har man ju nedsänkning av hela kroppen i vatten. Man kommer liksom under ytan. Och då kallar man det mer en dopgrav. Alltså man nedsänkt i vattnet, sen kommer man upp igen till nytt liv. Och det blir lite tydligare då kanske att det är någonting som dör i dopet för att sen få uppstå igen. Men även om man täcker hela kroppen eller om man gjuter på huvudet som vi har gjort idag, så händer det i dopet som Paulus skriver i Romarbrevet 6. Han skriver så här: genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda. Så dopgraven. Vi har blivit begravda med honom för att vi också ska leva ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda. Så det är något som dör i dopet. Vad är det? Vad är det som dör? Jo, det är det som Paulus, han kallar det, han skriver om att vi har den gamla människan i våra liv. Och det är allt det i våra liv som inte vill böja oss under Gud. Allt det där när vi vill själva vara Gud, där jag ska vara mitt alltings centrum. Det är vår egoism, vår självcentrering, jag, mig och mitt. Och jag tycker själv att den bästa bilden av det här att vara en självcentrerad, egoistisk person, det är en människa som står helt still bara. Stillastående. Och så vill den här personen att allting och alla ska kretsa kring mig och mitt. Allting, liksom, det är jag som är centrum. Allting kretsar runt mig och jag är stillastående. Där har ni bilden på en självcentrerad, egoistisk människa. Och det, vi har ju alla erfarenhet av att hamna här. Väldigt lätt att hamna på den här stillastående positionen. De är inte så trevliga att vara med. Allting ska handla om den här personen bara. Och man mår själv inte så bra heller när man hamnar i den här situationen. Alternativet då, det är ju en person som lever i kärlek. Den personen är i rörelse. Den personen liksom börjar dansa, då blir det lite lättare. Då kommer liksom glädjen och lättheten in. För då kretsar man kring någon annan. Alltså det är inte jag som är centrum av mitt liv, utan jag kretsar kring någon annan. Någon annan är centrum för min uppmärksamhet, mitt liv. Och så börjar jag komma i rörelse istället. Och en häftig sak när man lever i kärlek, det är att plötsligt så kan man också få uppleva självförglömmelse. Självförglömmelse. Har ni hört det ordet bara? Det är så oattraktivt idag. Alltså det är, när skrev HD sist ordet självförglömmelse? Det är ju inte alls vår tid. Men jag vet inte, ni har säkert upplevt det. När man liksom, man går så upp i någon annan att man glömmer sig själv. Och det är en härlig känsla. Att glömma sig själv. Och få leva för någon annan. Så det som sker i dopet, det är att vårt egocentrerade, stillastående liv där jag själv är Gud och jag kan allt själv, det dör i dopet. Men samtidigt så lever vi ju vidare med det i våra liv och vi blir inte fria från det. Så vi lever med den gamla människan, det gamla sättet att leva, och så lever vi också det nya livet som vi har fått från Gud. Och därför är inte dopet bara en livshändelse som man ska bocka av. Nej, dopet är mycket mer en livsväg att gå. Alltså ett liv att leva där jag ständigt väljer att inte leva i egoism och självcentrering utan att få leva det liv som Gud har för mig. Ett liv i kärlek där jag har honom i centrum. Där jag bygger mitt liv, mitt värde, allt på Gud och inte på mig själv. Det är en ständig process att välja det livet. döda det gamla och ge utrymme för det nya doplivet i Jesus Kristus. Han dog och uppstod för oss, och i dopet så dör vi från vårt eget och uppstår till ett nytt liv där Jesus är i centrum. Jesus är grunden. Han är klippan som jag väljer att bygga mitt liv på och inte på mig själv. För något år sedan så lyssnade jag på en rapartist. Jag kommer inte riktigt ihåg vem det var eller var det var, men han sjöng i alla fall så här: "You have to die before you die, so when you die, you don't die." Det är rätt så skönt att säga, så ni får gärna testa att säga det. You have to die before you die, so when you die, you don't die. You have to die before you die, so when you die, you don't die. Jag vet, jag skulle kunna bli rappare, jag vet, men jag gör inte det. På svenska, du måste dö innan du dör. Så när du dör, så dör du inte. Det är det kristna livet. Att dö bort ifrån sitt eget, jag, mig och mitt. Det är dopets liv, att dö bort ifrån mitt eget och så uppstå till ett nytt liv. Ett evigt liv som börjar här och nu och som fortsätter in i evigheten. Jag vet inte om hur du tänker om döden. Kanske har den här helgen fått dig att tänka på döden. Kanske har du som jag känt i din kropp någon gång att döden är bara så fel. Nej, nej, nej. Alltså när någon dör så känner man bara i varje cell i ens kropp att nej, det är inte så här det ska vara. Detta är bara fel. Någonting i en bara vägrar acceptera döden. Har du känt någonting liknande någon gång så kan jag berätta för dig att det är för att någonting i vår tillvaro har gått förlorat. Och du längtar efter det paradis som en gång fanns, där döden inte existerade. Och läser man vår bibel, då är döden vår fiende. Vi kan ju säga det rätt idag, ja men döden, det är en naturlig del av livet. Och det är så vi upplever det. Men Bibeln säger nej. Döden hör ihop med synden. Synden är det gift som har liksom kommit in i mänskligheten och som gör att vi människor dör. Och så var det inte tänkt. Det var inte Guds tanke med livet. Enligt kristen tro så är döden inte en naturlig del av livet. Och vi ska inte bli vän med döden. Döden är vår fiende, skriver Paulus. Och vi vet att döden inte har sista ordet om våra liv. I Bibeln så står det att döden har besegrat. Jesus har besegrat döden. Döden ska besegras en dag helt och fullt. Dödens makt över oss människor, den ska upphöra en dag. Och vad händer då? Jo, men då kommer vi uppstå. Alla människor kommer att uppstå för att dödens makt kommer upphöra. Då kommer alla människor uppstå. Och då kommer vi få möta vår Herre Jesus Kristus. Ansikte mot ansikte. För han ska komma tillbaka och döma levande och döda. Därför kan vi trots sorg, saknad och allt som döden känns i våra liv, så kan vi likt Paulus vara rätt så kaxiga mot döden. Han skriver så här i första Korintierbrevet 15: döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? För döden är besegrad genom Jesus Kristus. Det eviga livet finns i Jesus Kristus. Vem är det som kommer bära oss i sina armar till vårt hemland, himmelen? Jo, det är Jesus Kristus och ingen annan. I honom så är du någon innan du gör något. Inget annat håller. Ingen är en klippa som vår Gud. Allt annat kommer svika dig, men han kommer aldrig någonsin svika dig. Så frågan är, hur vill vi ha det? Hur vill du ha det? Gud, han säger till oss som Burger King-reklamen: have it your way. Du får ha det som du vill. Du får som du vill. Om inte vi säger till Gud: Gud, låt din vilja ske, inte min. Då säger han det till dig. Låt din vilja ske, säger han. Du får ha det. Du får välja. Låt din vilja ske, säger Gud till dig. Det är ditt liv. Du gör precis som du vill. Men du ska veta att det får stora konsekvenser. Vill du leva det liv som jag har för dig, säger Jesus, där jag får vara centrum, där min vilja är viktigare än din vilja, ja, det är ett liv i verklig frihet, i verklig kärlek. Eller vill du leva på ett sätt där du är i centrum?